Ja, inte rädd för att dö, men vägen dit, det var ämnet som ni önskade er att prata om. Låt mig börja med ett personligt exempel. Natten den 31 oktober, det var reformationsdagen, 2004 dog min farmor. Hon dog gammal och mätt på livet. Det var endast några dagar efter vi hade firat hennes 85:e födelsedag. Det var sorgligt. Men det var även en trösterik erfarenhet att få se hur hon, en livslång lutheran, väntade, ja, längtade efter att få vara hos Herren. Hon sa ofta så här: jag ber till Gud att jag inte ska behöva ligga länge. Hennes sjuksäng hann bara stå en enda natt. I fast förtröstan på att äntligen få möta sin frälsare fick hon lugnt somna in. Det var en annan situation kring jul 2010. Då fick min far en cancerdiagnos. Detta var strax efter att han hade gått i pension. Han var då bara 63. Det kom väldigt överraskande för oss alla. Vi tänkte, ja, redan? Hur länge kommer vi att få ha honom kvar? Vi till och med bad Gud, hämta honom, inte redan. Snälla, låt honom få bli frisk. Säger du, jag är inte rädd för att dö? Tänk kanske så här: om din son, din dotter eller partner inte kommer hem vid beräknad tid efter en bilfärd, och du står vid fönstret och väntar och väntar, och det blir mörkt, och du fortfarande står och håller utkik, varför släpper du det inte bara och tänker att hans liv är i Guds hand? Om Gud vill, så hämtar han honom eller henne till sig. Att dö är en vinst. Eller varför oroar du dig när du själv eller någon i familjen blir sjuk? Kanske det bara är något som går över av sig självt? Eller kanske inte? Du kanske helt enkelt känner av att du börjar bli äldre, som vi alla börjar känna någon gång. Kanske borde du uppsöka läkare för säkerhets skull. Tänk om du blir ställd inför en diagnos. Tänk om det här är början på slutet. Blir du då påmind om ditt livs förgänglighet? Jag är inte rädd för döden, men vägen dit. Vilket motiv ligger bakom frågan? Det är ju lätt att säga jag är inte rädd för att dö, så länge jag inte är direkt konfronterad med döden. Döden är ingen småsak precis. Visst säger Bibeln att döden är som en sömn. Paulus skriver så här: vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Men om döden då bara är som en sömn för oss, varför hittar vi då så många bibelställen som tröstar oss inför döden? Varför var de kristna i Thessalonika så oroade? Varför behövde det aposteln Paulus påminnelse om Jesus tröstande ord: jag lever och ni ska leva? Varför brottas även Paulus med frågan? Därför att han inte är naiv. Han betraktar saken med Guds ögon, och han vet vad vi har att vänta i livet här i den förgängliga världen. I livet under korset, i ett liv där vi redan nu är frälsta, men inte än kan se härligheten. I sitt stora kapitel om uppståndelsen, i första Korintherbrevet kapitel 15, kallar Paulus döden för den sista fienden. En fiende som inte är slutgiltigt besegrat förrän Jesus återkommer för att uppväcka de döda ur sina gravar och ge dem en förhärligad kropp. Då kommer det inte mer finnas någon död i Guds nya värld. Men vägen dit då? Varför är vi rädda för vägen? Vi har ju ännu inte nått målet. Då är frågan berättigad. Och det är bra för oss alla att fundera på frågan. Jag är inte rädd för att dö, men vägen dit. Vi vet vad som väntar oss i Guds nya värld. Men så långt har vi inte kommit än. Johannes skriver: mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Och aposteln Paulus säger: vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnskapet, vår kropps förlossning. Och därför vill jag ge ett påstående som kan hjälpa oss kanske att hitta rätt sammanhang mellan dagens tema. Och det blir tre delar: livet, döden och evigheten. Och så här är påståendet: alla bekymmer, frågor, tvivel och problem i den här världen och i våra liv är tecken på att det här livet står under syndens och förgängelsens förbannelse. Eller man kanske kunde också säga: det är något som inte riktigt stämmer med livet i den här trasiga världen. Och andra delen är: bara genom Guds ord hittar vi svar på livets stora frågor. För där öppnar Gud våra ögon för det liv som verkligen förtjänar namnet. Så innan vi går in i våra tre delar, frågan: vad är problemet? Problemet är att vår omvärld har en annan världsbild. Medier, tv, radio, internet, vårt sociala nätverk, våra vänner, kollegor, grannar och kontakter. Hur ser deras världsbild ut? Hur handskas det med vår fråga: jag är inte rädd för att dö, men vägen dit? I vår omvärld talas det knappt alls om livets slut, eller hur? Och vad fokuserar man på i det här livet? Är det familj och barn? Är det kanske arbete och karriär? Hus och trädgård? Träning och hälsa? Semester kanske flera gånger om året? Den som försöker betrakta livet endast med fokus på här och nu kommer fram till andra slutsatser än vad vi gör. Svar som i slutändan förtränger problemet, nämligen världens fallna tillstånd, döden och dess egentliga orsak, synden och dess eviga konsekvenser. Men det här tänkandet är inte främmande för oss. Vi är inte endast omgivna av luften vi andas och klimatet vi befinner oss i. Även vår omgivning och dess tankevärld har stort inflytande på oss. Och det här sättet att tänka är väldigt frestande även för den som bor här inne. Min gamle Adam. Han som trivs så bra i den här världen. Han trivs så bra att han helst vill stanna här och njuta av livet. Om det nu inte vore för några problem som fortfarande finns. Men de hoppas han kunna lösa med hjälp av träning och medicin, rätt mat, miljövänligt och socialt engagemang. Och det verkar gå bra, så länge man inte talar om döden. Vad är då utmaningen för oss? Utmaningen är så här: att återfå och bibehålla fokus på vad Gud säger i sitt ord om våra liv, vår död, vårt mål. Eller kan säga att betrakta livet som Jesus ser det i ljus av lag och evangelium. Und jag kommer vi in i de tre delar som vi sen kan i grupp och diskutera lite mer. Första frågan är, vad är livet? Den tyske ungdomsevangelisten Theo Lehmann skriver i en sång, och vi har några tyskar här så jag kan kanske säga på tyska först. Stimmt es wirklich, dass du ohne Gott gut auskommst? Es ist nicht schon Leben, weil du es so nennst. Och på svenska säger det så här. Stämmer det verkligen att du klarar dig utan Gud? Det är inte liv för att du kallar det så. Vad säger dina medmänniskor om livet? Antagligen har de lärt sig om livets egenskaper i biologiundervisningen. Det andas, det rör sig, det växer, det förökar sig, alltså måste det vara levande. Förnuftet säger, låt oss äta, dricka och roa oss, för imorgon kanske vi är döda. Sånt är livet. Det är kort, det är för kort, för lång eftertanke. Och ni vet, det är ingen ny världssyn. Så här har den fallna människan alltid tänkt. Så var det redan på Noas tid. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Så säger Jesus. Det är inte liv för att du kallar det så. Vad är livet betraktat med Guds ögon? Liv i dess fulla mening finns bara i Gud. Genom Gud och i gemenskap med honom. I början av Johannes evangeliet står det så här. I honom, alltså i Kristus, det eviga ordet Guds son. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Senare säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Liv i dess fulla mening fanns i paradiset. Adam och Eva levde i fullkomlig gemenskap med skaparen. Men efter syndafallet inträdde det som Gud hade förutsagt. Den dag du äter av det skall du döden dö. Verkligen dö. Riktig dö. Istället för att vara lika Gud förlorade människorna den fullkomliga gemenskapen med Gud. Och det är den värld vi lever i. Men utan Gud, utan gemenskap med honom, med skaparen, livets källa, är allt som vi kallar liv. Hur levande det än verkar vara, endast ett meningslöst vegeterande. Eller som det står i Hebreerbrevet, bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld. Det är hur Gud ser på saken. Men under över under, det förlorade livet ges åt oss igen. Det ges åt oss syndiga människor som var döda i överträdelser och synder genom Kristus, vår frälsare. Gud har fört bok på alla dina överträdelser, både i det förgångna, i nuet och i framtiden. Men denna räkning har han sedan tryckt i sin sons hand och låtit honom betala. Genom hans heliga liv och död är all synd sonat, din och hela världens synd. Guds vrede är stillad. Skuldebrevet har spikats på korset. Och Jesus har återköpt livet till oss. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Genom tron på Kristus står ditt namn i livets bok. Vad som än händer, vad som än möter dig i det här livet. Paulus säger, för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och det betyder, redan det här livet är en gåva av Gud från början till slut. Och det nya livet i Kristus, det börjar redan här för alla som Guds ande förnyar i tron på Kristus, som vi bekänner i lilla katechesen. Den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Och det betyder alltså, liv här är nådetid. Ett liv under Guds nåd i Kristus, var du än är, vad än du ser, känner eller upplever. Din livstid ligger i Guds nådiga faders hand. Livet här är tid att dagligen vända dig om till Gud i tron. Det är tid att låta ditt ljus skina på det plats Gud har ställt dig. Du är, och du får vara Guds barn och Guds representant genom att du finns till för din nästa i den kallelse som Gud har gett dig. Som far, mor, barn, bror eller syster i tron, granne, kollega. Du finns till för dem, för att tjäna dem och tjäna Gud. Paulus säger det så här. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Så, varför är det här så viktigt för vårt ämne? Vad är livet? Det är viktigt för att vi inte bländas av det som kallas livet i världen. Jesus säger, den som dricker av det här vattnet, av det här livet, av allt det här livet har att erbjuda, den blir törstig igen. Det är endast livet i Kristus som är det sanna livet. Det liv om vilket Jesus säger, jag har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd. Och ni kan prata om det i grupperna sen. Vad säger världen om livet? Vad säger vår eget hjärta om livet? Och vad säger Guds ord om livet? Nu andra punkt. Vad betyder döden? Det som hittills har sagts är bara den ena sidan av medaljen. Den andra sidan är oskiljbar från den första. Medan världen säger, njut av livet så länge du kan. Allt har ju ett slut. Döden är det naturliga slutet. Så säger Bibeln, syndens lön är döden. Än en gång står det, vi ser med våra ögon och de slutsatser som vårt förnuft kan dra i motsats till det som verkligen sker när en människa dör. Men det kan vi först uppfatta och se genom gudomlig uppenbarelse, det vill säga genom Guds ord i Bibeln. Döden är inte en naturlig del av livet. Döden är ingen evolutionsmotor. Döden är den värsta föden som synden för med sig i den här fallna världen. Döden är inte något att välkomna som en vän i våra liv. Döden förblir, om vi vill medge eller ej, den sista fienden, även för kristna. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. I döden skiljs det åt som egentligen skulle höra samman, människan med kropp och själ, som inte var skapad av Gud till döden utan till livet. Men nu har våra kroppar ett utgångsdatum. I döden blir kroppen och den odödliga själen med våld skilda från varandra. Men det vi kan se med våra naturliga ögon, en grav, en kista, förruttnelse, är det minsta problemet för syndaren. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, står det i Hebreerbrevet. Medan världen talar om en värdig död, en, på tyska, en selbstbestimmtes sterben, eller om att försona sig med sitt öde, att se döden som slutet på smärta och plågor, visar Bibeln att döden inte är slutet. Det värsta med syndens förbannelse väntar syndaren efter den kroppsliga döden. En evighet skild från Gud, skild från källan till allt gott. Att få erfara vad syndens förbannelse innebär, den dag skall du döden dö. Att få känna helvetets kval, mot vilket alla smärtor, sjukdomar, plågor och katastrofer i det här livet bleknar bort. Ni har kanske hört vad fjädrarna har sagt om helvetet. Chrysostomus angående helvetet sa: låt oss inte vara så bekymrade över var det är, utan hur vi ska komma undan. Och Johan Gerhard, han sa så här om helvetet: vi ber uppriktigt till Gud att han inte ska tydliggöra svaret för oss genom kunskap som kommer av erfarenhet. Bara ett kort exempel som ni alla känner till. Guds änglar bär den troende Lazarus till Abrahams sköte. Samtidigt dör även den rike mannen, framför vilkens dörr Lazarus hade legat. Den rike mannen begravs och Jesus öppnar ridån för något som vi annars aldrig skulle se med egna ögon. Det står så här: i helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Frågan är: varför är det så viktigt för vårt ämne att prata om döden, att prata om helvetet som syndens lön? Det visar vad livet handlar om. Evigheten står på spel. Ingen måste hamna i helvetet. Kristus har besegrat döden för alla människor. Men den som inte tror på honom kommer att bli fördömd. Och det är klart, döden har förlorat sin fasa endast genom Kristus. Hur hemska dödens och helvetets kval kommer att vara, ser vi på hur Kristus besegrade död och helvete i vårt ställe och i sitt lidande, när han utropade: min Gud, varför har du övergett mig? Han var övergiven av Gud för att vi aldrig ska behöva känna av den övergivenheten. I Kristus kan vi triumfera över döden. Döden har blivit mig en sömn, heter det i en tysk psalm, och ni har säkert också sådana psalmer på svenska. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Och det är också en sak ni kanske kan prata om sen i grupperna. Hur ser världen på döden idag? Och vilka frågor finns det kring döden? Och även i våra kristna liv, vilka frågor har vi kanske kring det? Och sen kan vi prata om vad säger Gud? Vad säger Guds ord? Vilka tröstrika bibelställen har han för oss? Är ni kvar? Är ni med? Ska vi fortsätta? Sista, snart, sen får ni börja prata. Vad är vårt mål? Är det vårt mål att leva ett så tillfredsställande och lyckligt liv som vi kan? Är det ditt mål att uppnå eller åstadkomma något som blir kvar efter det att du själv har dött? Är det ditt mål att leva ett så meningsfullt liv som möjligt? Vad skulle dina kollegor svara på frågan om livets mening? Varför lever vi? Som kristna känner vi till svaret på den här avgörande frågan. Aposteln Paulus tröstar de frestade och beprövade kristna i diasporan. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Det är det målet som aposteln Paulus ser fram emot när han skriver till de kristna i Filippi: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Livet i den här världen är bara första delen i din biografi. Man skulle kunna säga att det här livet egentligen bara är som ett förord. Gud har skapat dig för evigheten. Och det finns bara två möjligheter att tillbringa den evigheten. Genom profeten Daniel beskriver Gud uppståndelsen på den yttersta dagen. Alla som väntar Jesu återkomst i sina gravar ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det egentliga livet väntar fortfarande. Löftet gäller alla som genom tron på Kristus har blivit Guds barn. Han säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det Gud ger dig genom Kristus är fullkomlig gemenskap med Herren utan slut i Guds nya värld. Döden är inte slutet. Döden blir till en dörr. Själen är omedelbart trygg hos Gud, så säger Jesus till förbrytaren på korset: idag ska du vara med mig i paradiset. Själen får vila ut i Guds famn från synd och lidande. Men Jesus har inte bara återköpt din själs salighet. Han har förlossat hela dig som människa med kropp och själ. Det betyder: det bästa väntar dig när Jesus kommer tillbaka. När han återställer och förhärligar den ursprungliga skapelsens tillstånd genom att skapa en ny himmel och en ny jord. Genom att han ger oss en förhärligad kropp, fri från sjukdom, fri från fel och utan synd. Då kan vi tjäna Gud fullkomligt som sådana Gud har skapat oss att vara. Denna förvissning, de här härliga framtidsutsikterna, har inverkan på våra liv här och nu. I glad förväntan kan du se ut över allt lidande, allt kors och all vår tids frestelser och säga som Paulus: jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. De här framtidsutsikterna är också en kraftfull drivkraft att leva för Kristus mitt i all möda som det här livet innebär. Låt oss rubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Varför är tanken på vårt eviga mål så viktig för vårt ämne? Jag är inte rädd för att dö, men vägen dit. Vi kan prata om frågan: vilken kraft och tröst innebär evighetsperspektivet för oss när vi står inför livets konkreta utmaningar? Vi kan ta emot det här livet som en Guds gåva, samtidigt som vi väntar på vår kropps förlossning i Guds nya värld. Det här förlamar oss inte, utan uppmuntra oss att desto mer leva i kraft av evangelium och sprida det evangeliet i våra liv genom ord och gärning. Och det så mycket mer som vi ser att dagen nærmer seg.